Tack Jesus. Tack för att du är levande. Tack för att du vill ge oss liv. Tack för att du älskar oss så högt. Herre, vi prisar dig och vi ber att denna stunden ska få vara din. Vi ber att orden vi läser ska få röra vid oss och forma oss. Vi ber att du, heliga ande, ska låta oss få kanske stilla oss inför veckan som kommer. Tack för att du är här, för att du vill oss väl och att du vill tala med oss. Låt din ande hålla i allt. Amen. Jag ska läsa en text som är typ 2500 år gammal ifrån Sakarja. Jag vill börja där, sen kommer vi in i Nya testamentet också. Men ifrån Sakarja 2 och vers, ska vi se, och vers 10 till 13. Bara lyssna. Eller jag kan säga så här först, att 538 före Kristus så började Israels folk att få lämna Babel som de var flyktingar i till Israel 538 före Kristus. Och så ville man bygga upp templet i Jerusalem. Men det stod still ända till 520 före Kristus, alltså 18 år. Men sen började Sakarja bland annat och Haggai att förkunna Guds ord och det tog tag i folket. Och så ville man börja bygga templet. Och så får Sakarja flera syner i samband med det. Och detta är bara en liten del då av det han får se. Men det är från Sakarja 2 och vers 10. Jubla och gläd dig, dotter Sion, för se, jag kommer och jag ska bo i dig, säger Herren. Många hedna folk ska på den dagen ansluta sig till Herren och bli mitt folk. Och jag ska bo i dig. Du ska förstå att Herren Sebaot har sänt mig till dig. Herren ska ha Juda som sin del i det heliga landet. Och än en gång ska han utvälja Jerusalem. Var stilla inför Herren. Allt kött eller allt levande. För han har trätt fram ur sin heliga boning. En natt då, något år efter 519 före Kristus, troligen i februari, så får Sakarja se de här synerna och han börjar profetera om en ny tid för Israel men för alla folk. Och det han har för blicken, det är jubla. Jubla, för han ska bo hos er, säger Herren. Det var ju lite speciellt, för det var ju templet de byggde. Guds boning var templet, så man fick ju vallfärda dit om man skulle gå dit Gud bo. Men nu säger Herren till Sakarja, mitt i att de bygger templet, Herren ska bo i dig. Jag tycker det är så fantastiskt. Vi anar Guds plan redan så långt innan. Han hade en plan att Jesus skulle komma. Och så avslutas de här verserna med: var stilla inför Herren, allt levande, allt kött, för han har trätt fram ur sin boning. Jag tror vi behöver stillhet. Och Agneta, du rörde vid så många delar i predikan idag. Och även era sånger. Så nog vill Herren säga något, jag tror det. Texterna som är för idag, jag har ju vägen till korset, är ju rubriken. Jesu väg till korset. Och texterna och evangelietexten handlar ju om hur Jesus rider in i Jerusalem. Jag kommer inte att läsa den, Men vi känner till, han rider in i Jerusalem och han hyllas av folket. Men deras tankar är kanske lite andra. Han är kung, tycker de. Men kanske mer en politisk kung eller världslig kung som skulle kämpa mot romarriket. Men det var något annat Jesus var, en annan kung. Så för Jesus var ritten in i Jerusalem sent på eftermiddagen startskottet för en så dramatisk vecka. Evangelierna berättar om detta bejublade intåg i Jerusalem på söndag eftermiddagen kvällen, om hur han profeterar om rensandet av templet på måndagen och hur intensiva debatterna sen blir på tempelplatsen med fariseer och med Jesus under tisdagen. Men sen så är det tyst i evangelierna om onsdagen. Förr i tiden så tog man och klädde metall käppen som slog mot klockorna i kyrktornen. Man klädde den med tyg eller ersatte den med en trästav som kallades dymmel. Därför kallade man onsdagen då dymmelonsdagen, för er som är lite äldre vet väl det. För er yngre vet jag inte. Men det innebar att det var lite tystare klang i klockorna och det manade till stillhet. Vad Jesus gjorde den där dagen, det vet vi ju inte. Men kanske var det en stilla dag i Betania. Det är ju inte omöjligt. Hos Lazarus som hade fått nytt liv och hans familj. Men stillheten, vi behöver komma in i stillheten. Dämpningen av ljudet i klockorna innebär att ja, men nu går vi in i något som är allvarsamt. Det är på riktigt, det är på allvar. Ett stort allvar. Och det vill jag påminna oss om idag. Att faktiskt söka stillheten. Vägen till korset för Jesus är ju extremt smärtsam. Jesus känner hatet den här veckan som kommer och hotet och mörkret som bara växer i Jerusalem. Jag tror att man kan känna det faktiskt ibland när mörkret hopar sig. Man kan känna av den där kraften, de mörka krafterna. Och också oron bland hans lärjungar växer. Och detta mörker märker man när man läser evangelierna, äter sig in i lärjungarna. Och den bär sin frukt. Eller hur? Förräderi. Förnekelse. De klarar inte att stå emot den mörka som kommer. Och jag tänker att smärtan och sorgen hos Jesus måste vara så stor. Att se hyllningarna när han red in i Jerusalem vändas till en mobb. Bara för att han inte gjorde precis som de tänkte att han skulle göra. Att se hur svag en människa är när mörkret hopar sig. Vad lite hon förmår. Att se politiker och de med makt, deras feghet inför det svåra och deras egen intresse som bara lyser fram när det hettar till. Så dagarna på vägen mot korset innebar ett enormt lidande för Jesus. Var stilla inför Herren, ropar Zakaria till oss idag. Hur ska man stilla sig? Du var inne på det. Ja, hur ska vi stilla oss? Ja, vi behöver ge svar på det själva. Men vi behöver stilla oss för att kunna lyssna och ta in vad Jesus har gjort för oss. Vi behöver ta in det djupt i oss. Kanske ska vi sänka ambitionerna på det som inte är så jätteviktigt. Försöka sortera. Det är inte så viktigt. Jag kan ta bort det. Skala ner på det som han har tänkt att göra i veckan som kommer. Skapa plats och tid att ta in. Man kan gå på samlingar också. Vi har samlingar här tisdag, onsdag, torsdag, fredag och söndag. Gå på någon, gå på flera. Kom inför Jesus. Öppna dig. Öppna dig för hans närvaro. Skakningarna som skedde när Jesus hängde på korset. Jordbävningarna, de skakningarna, de finns rakt in i vår tid fortfarande. In i våra liv, in där du lever ditt liv. Det är så här att du, just du säger jag till dig nu, är högt älskad. Högt älskad. Det är budskapet. Oändligt älskad. Ser du det? Jag hoppas vi ska få se det djupt i våra hjärtan. När Jesus föddes, då skedde ju det mesta avskilt och i enkelhet. Men påskens händelse, där är det drama och där är det våldsamt. Och människans rätta eller sanna eller dåliga ansikte syns. Människorna dras in i hopplöshet. Man tänker det går inte. Det här är bara mörker, jag kan inte stå emot. Vad är det som händer? Men Jesus, vad gjorde Jesus? Ja, han slog inte tillbaka. Om nu någon makt som Romarriket eller Pilatus eller de äldste där bland judarna tyckte sig ha makt, så hade ju Jesus enormt mycket större makt. Men han slog inte tillbaka. Han var stilla och tyst som ett lamm är när man klipper det. Ja, man kan inte fatta det riktigt. Han använde inte sin makt. Han gjorde inte det. Men han bevarade kärleken. Han bevarade kärleken. Trots mörkret. Han gav sitt liv. För din och för min skull. Allt såg ut att ta slut. Men nu hopplösheten öppnar sig en helt ny väg. Som vi vet om idag. Den vackraste och finaste väg man kan tänka sig. Och jag vill läsa ett avsnitt då ifrån Jesaja 35. Som jag bara tycker är så ljuvligt. Som också är planerna som fanns i Guds hjärta. Och finns nu i Guds hjärta för oss. Som är så goda och så fina. Jag vill läsa därifrån 35, den kommer på väggen här. Jag läser sakta så vi bara kan ta in det. De första 8 verserna. Öknen och ödemarken ska glädja sig. Hedmarken fröjda sig och blomstra som en lilja. Den ska blomstra skönt och fröjda sig. Ja, fröjda sig och jubla. Libanons härlighet ska den få. Karmels och Sarons prakt. De ska få se Herrens härlighet, vår Guds majestät. Stärk kraftlösa händer. Styrk vacklande knän. Säg till oroliga hjärtan. Var starka. Var inte rädda. Se, er Gud är här. Han kommer med hämnd, med vedergällning från Gud. Han kommer själv och frälser er. Då ska de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. Den lame ska hoppa som en hjort. Den stummes tunga ska jubla. För vatten ska bryta fram i öknen. Strömmar på hedmarken. Den glödande sanden ska bli en sjö. Den torra marken vattenrika källor. där schakaler har sina lyor ska det växa säv, vass och papyrus. En banad väg ska gå där, en vandringsled, och den ska kallas den heliga vägen. Ingen oren ska färdas på den, men den är till för dem. De som vandrar den vägen ska inte gå vilse, även om de är dårar. Det var rätt bra på slutet där också. För oss dårar. Ja, det vet jag inte hur många år innan detta är exakt, men det är 700 någonstans före Kristus. När mörkret hopar sig, när Jesus är på väg mot korset, vad gör Jesus då? Han söker sig tätare in till fadern. När ångesten kommer i hans själ, han söker sig tätare in till fadern. Och det ska vi också göra. När mörkret kommer, när svårigheterna kommer, ska vi söka oss tätare in till fadern, inte tvärtom. Ja, Jesus han ber fadern om att det ska finnas någon annan väg. Kan det finnas någon annan väg att gå? Men så böjer han sin egen vilja under faderns. Varför gör han det? När det blir så smärtsamt. Jo, han gör det för att han vet att det är den absolut bästa vägen att gå. På alla sätt. Att böja sig under faderns vilja är den bästa väg en människa kan gå. Trots ångest, trots smärta. Tänk att han gick den vägen. För vår skull. En väg i ödmjukhet och i tillit till fadern. Det vill Jesus att också vi ska gå. Och vi kan tänka det omöjligt. Vi ska prata lite mer fortsättningsvis här om det. Men det är det inte, med Guds hjälp. Men nu vill jag läsa ett bibelställe till. Och det är från Filipperbrevet 1 och vers 27. Och hela vägen till vers 16, halva 16 är det. I Filipperbrevet. Nu ska ni lyssna igen. Det blir sådana tillfälle att bara lyssna in. Där är Jesus vårt stora föredöme och den väg han går som segrar. Vers 27. Se bara till att ni lever på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium. Vare sig jag kommer och besöker er eller inte. Låt mig förhöra om er att ni står fasta i samma ande och samma sinne och kämpar för tron på evangeliet utan att på något sätt låta er skrämmas av motståndarna. Det blir för dem ett tecken på att de går förlorade medan ni blir frälsta och det av Gud. Ni har ju fått nåden att inte bara tro på Kristus utan också att lida för hans skull. Eftersom ni har samma kamp att kämpa som ni såg att jag hade och nu hör att jag fortfarande har. Om ni nu har tröst hos Kristus, om ni får uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i anden och medkänsla och barmhärtighet, gör då min glädje fullkomlig. Det är Paulus som skriver till Filipperna, eller nu skriver han ju rakt till oss. Men gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Sök inte konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än ni själva. Se inte till ert eget bästa utan också till andras. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Han var till i Guds gestalt. Men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte. Utan gav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära. Därför, mina älskade, därför, ni som alltid varit lydiga, inte bara när jag var hos er, utan ännu mer nu när jag inte är hos er, arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. För det är Gud som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Gör allt utan att klaga och tveka, så att ni blir fläckfria och rena. Guds oskyldiga barn mitt i ett falskt och fördärvat släkte, där ni lyser som stjärnor i världen när ni håller fast vid livets ord. Det är vårt föredöme, Jesus. Och vi utmanas att följa honom i hans spår. Guds hjärta är fullt av goda planer för dig och mig. Hans vilja, det är skatten i våra liv. Hans vilja, det är skatten. Inte hotet. Ibland kanske vi känner så att det är som hotet. Nej, det är inte hotet. Att söka leva i hans vilja är den största glädjen vi kan få. Det kanske inte alltid är lätt. Men det har inte Jesus lovat. Men han vill göra oss förändrade och förvandlade. Det är utmaningen. Som Fadern har älskat mig, så har jag älskat er, säger Jesus. Och så säger han, mitt bud är detta. Älska varandra så som jag har älskat er. Det är vårt uppdrag. Svårare än så är det inte. Ja, jag vet också vad ni tänker. Nu några ord till sist. Om att formas av Jesus. Och då vill jag läsa ifrån Romarbrevet. Och det får ni inte på väggen. Men jag läser bara två verser ifrån kapitel 12. Jag vill uppmuntra er och skicka med. Läs hela kapitel 12. Under hela påsken kan jag tycka. Läs kapitel 12 många gånger. Be den bönen i ditt hjärta. Herre, om du kan göra detta, gör det i mig. Men där står det så här, de första två verserna. Därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott, fullkomligt och behagar Gud. Anpassa er inte efter den här världen. Vi hade Alfa i torsdags, den sista. Någon är med från Alfa här. Och då var det just Romarbrevet 12, vers 1 och 2 som togs upp där. Jag kommer ta upp lite kring det. Anpassa er inte efter den här världen. Den här världen, då är det den världen som stänger ut i Gud det handlar om. Anpassa sig inte efter den världen som stänger ute Gud. Låt inte världen omkring dig forma dig i en mall. Nej, våga vara annorlunda. Våga gå en annan väg. Ta modet till dig. Anpassa inte ditt liv för att få det så enkelt som möjligt. Eller så bekvämt det kan vara. Vi är kallade att vara annorlunda. Inte kallade att vara konstiga, men kallade att vara annorlunda. Att möta livet med en ny infallsvinkel. Vi får en ny infallsvinkel genom Jesus. Han vänder på saker och ting, eller hur? Han ödmjukar sig och är tyst som ett lamm inför den som klipper det. Vem är det som segrar? Det är Kristus som segrar. Vi ska gå samma väg. En viktig sak med att vara annorlunda eller inte anpassa sig, det är att vara sig själv. Att kunna vara sig själv. Att vara äkta och sann. Att man kan lämna det förflutna, för det finns förlåtelse hos Jesus, och gå in i det, något nytt som Jesus ger oss, där vi kan få vara äkta och sanna med varandra och med oss själva. Den här blir man ju nästan lite rädd för då. Undrar vad Gud ska göra med den liksom. Ska han, var klippa han någonstans? Men Gud vill förändring i våra liv. Att vi växer och formas och blir honom lik. Att vi älskar varandra på ett sätt som bara han kan lära oss. Och då kommer han ju också klart att klippa i en del saker. Men det är skräp det han klipper i. För han vill det bästa med våra liv. Och det var så gott när han sa det, jag kommer ni ihåg det, Erik och Ali, att vi har ju skräp, men skräpet i våra liv, det är just skräp. Det är bra att bli av med, det är bra att det klipps bort. Men det kan vara svårt att lämna ibland, för det är en kostnad. Det är inte lätt, men Gud vill hjälpa oss. Om vi ser djupt i oss hur älskade vi är, om vi får tag i det riktigt, även när jag känner mig låg eller när jag känner jag gjort det dumma saker, att vi förstår djupt att vi är älskade, det är ju grundbulten. Du och jag är älskade trots att han känner allt om mig och om dig. I den kärleken tror jag vi vågar släppa lite mer, kanske mer och mer, masken eller det här som blir att jag vill lyfta fram det som är fint bara. Nej, men det är ju i sårbarheten, det vet vi ju. När vi visar varandra sårbarhet som också den djupaste relationerna växer. Jag tar lite tid på mig, kanske att ni orkar, eller? En del är lite trötta, det är okej. Några orkar. Paulus, han skrev till Rom när han skrev det här romabrevet. Och Rom var ett samhälle som liknade vårt. Och det var verkligen mycket elände och strul och ja, saker som inte var Guds tankar och planer direkt. Det var trasigt och det var brustet. Men Paulus, när han skriver kapitel 12, så fördömer han inte någon. Utan han säger bara, lev inte så längre. Börja leva annorlunda. Från och med nu, börja och leva annorlunda. Sök Gud. Gud förlåter. Han älskar dig. Sök hans kraft i att leva annorlunda. Jesus gick frivilligt till korsets väg och där förlåter han allting. Han bär allting. Allt det gamla kan rensas bort. Och om vi har ärr kan också ärren helas, tror jag, även om de kanske synas kanske. Men ärren vill han läka. Han vill upprätta ditt och mitt liv. Han vill ge oss nya starter hela tiden. Om igen. Om man har varit kristen länge. Och varje gudstjänst, och den här gudstjänsten är ett sånt tillfälle, att göra en ny start. Gud vill ge dig en skatt. Och det är hans uppriktiga kärlek till dig. Och det är hans vilja för dig. Vill du ta emot den? Vill du öppna dig kanske denna veckan lite extra, även om du har gjort det förr? Gör det igen. Jesus vill röra vid oss, forma oss. Vi kan få be om förlåtelse. Vi kan be så här, som jag tycker är en sån skön bön. Jesus, Lev ditt liv i mig. Wow. Det vill jag be. Amen. Ja, Herre. Vi vill tacka dig för att du gick smärtans väg. För att du gick vägen till korset. Att du inte vek av det åt det ena hållet eller det andra. Det ger oss hopp. Det visar också hur mycket du älskar oss. Tack för att du älskar oss så högt. Tack för att det finns förlåtelse och försoning hos dig. Gång på gång på gång. Och idag ber vi om att vi ska få formas av dig. Att vi inte ska tänka att jag kan inte, eller det går inte, eller vara rädda för vad Gud gör i oss. Herre, du som vill det bästa för oss. Ge oss modet att be den bönen. Forma mig, Jesus, efter din vilja och efter din bild. Amen.